Ni ska vara hjärtligt välkomna till Crispy-podden som är tillbaka igen. Henrik Larsson heter jag. August Explicit Sundberg är här, liksom Tobias Jönsson och dagens gäst, Gusten Dahlin.
Tjena!
Mannen som varit överallt den här sommaren.
Mm, överallt och ingenstans.
Det känns som att du har jobbat precis hela sommaren med allt möjligt.
Ja, det har varit lite fotbolls-VM, lite ligaguide, lite Konifa i Östersund och Tour de France. Så att, det har varit full fart. Jag noterar det här när vi kom igång att du också la till den här, du la in röstväxeln man gör när det är dags för man pratar lite så här och sen ja, nu var det dags, så välkomna ska ni vara till
du är inte ensam.
Du har den också alltså.
Ja, men jag har den. Jag är ju så här radiosnubbe egentligen. Så att det jag började hålla på med innan jag började skriva. Så att,
luddigt fack.
Ja, det är ganska luddigt. Men då lägger man sig till med en sån här tydlig och överdrivet peppig och betonar allt möjligt i onödan istället. Men det är så det funkar.
Man läser inte det så ofta på någons blogg att jag var en radiosnubbe igår.
Man brukar ju prata om radioutseende.
Ja, jag har nog det också lite grann.
Nej, då har inte.
Nu ska inte vara blyg.
Ni är så snälla.
Nej, det har jag verkligen inte.
Det är det jag faller på.
Ska vi börja lite grann med att avhandla det som har varit helgens och måndagens stora begivenhet, nämligen silly season-avslutet. Och där var ju du, Gusten, högst involverad i deadline day.
Ja, jag satt i Expressens studio från 8 på morgonen till 1 på natten. Det var ju, alltså lite så här har man ju kommit till den fasen i deadline day och i fotbollen att nu ska det bara krämas på för påkrämningens skull. Man behöver ju faktiskt inte sända live från en studio i Stockholm klockan 8 på morgonen. Det händer ju väldigt lite fram till lunch liksom. Mm. Men det blir väl så att konkurrenter trissar varandra och man ska bräcka varandra, och vi på Expressen, vi hade ju flugit ut 5 stycken killar runt om i Europa. Vi hade Thomas Wilbacher i Italien och så hade vi folk i Spanien, England, Tyskland och Frankrike. Killen, vad hette han? Erik Malmqvist. Han drog i nitlotten och fick Berlin.
Tyska fönster stängde vid 6.
Ja, det stängde redan 12 in. Men man fick förlänga kontrakt fram till 18.00. Vilket är så här, ja, det hände ju ingenting.
Det låter inte så jävla.
Han satt på ett hotellrum i Berlin och det var liksom, ja, då ska vi kolla läget med Malmqvist i Tyskland, har det hänt något? Nej. Det har inte hänt någonting. Ja, det ryktas om att Louis Holtby ska gå på lån till Hamburg. Så att, och 18.00 var det liksom dött och begravet. Så att, det var. Vi hade väl kanske behövt någon person till i kanske England eller något. Det var ju ganska bra tryck där. Men det var kul. Det kändes som att vi slog Aftonbladet på fingrarna ordentligt i alla fall.
Jag tycker den historien låter lite Nile City BOV. Ja. Han står ute på parkeringen och bara när de skickar ordet fram och tillbaka. Nej, det är ingenting.
Över till dig! Ja. Nej, men det märker man när man är på Expressen i alla fall. Det kanske är exakt likadant på Aftonbladet. Det är det enda det handlar om. Slog vi bladet? Var vi bättre än bladet? Vad gör de? Hur kontrar de på det här? Och så vidare och så vidare.
Det kanske blir som i England i framtiden. Det har ju varit lite protester där i helgen. Sky Sports drog igång hela den här liksom, och bevakade live och skickade ut reporter på alla arenor. Och där har man ju sett många bilder av fansen och sånt som protesterar genom att typ släng upp en dildo i ansiktet.
Ah, just, det dök upp i måndags också. Barbaras och dildos. Men det kändes som att Thomas Wilbacher, han gjorde ju kanske sitt livs arbetsdag i måndags. Han var ju alltså på Atta Hotel. Det är hotellet som hela italienska ligafotbollen samlas på. De kör ju liksom allt som sker på deadline day. Det sker på ett och samma hotell. Så att det är inte de här träningsanläggningarna och helikoptrarna och så vidare och så vidare, utan allt sker på ett hotell i Milano. Så att han var där och dominerade ju. Han trendade till och med ensam. liksom vid typ 23:30 på Twitter. En deadline day. Och det jag kommer ihåg när vi trendade med 08 fotboll. Men det var ju liksom 17 december en tisdag kväll liksom, när ingenting annat hände.
Vilka att, trendade samtidigt som Vidbacka då?
Typ Welbeck, Falcao, Manchester United och Thomas Wilbacher.
Men det känns, det känns som att liksom hela hypen kring hela evenemanget deadline day, den är helt liksom helt vansinnig på alla plan, bara jämfört med så här mycket surr som det var, så här mycket som liksom kvällstidningarna smäller på. Det är det ju inte inför en VM-final.
Jag menar att det är mer inför deadline day?
Inför deadline day. Alltså börjar liksom 7:30 på morgonen. Bara, nu jävlar, nu kör vi. Nu
jo, fast det är väl, det är väl också för att det kan ske någonting 20:09.
Ja,
alltså VM-finalen spelas ju 21:00. Det är ju förutbestämt. Det vore i och för sig magiskt ifall liksom, det var flytande tid på VM-matchen. Är de igång igen? Jag vet inte. Den kanske börjar 4, den kanske börjar 12. Vi vet inte. Var med oss hela vägen.
Nu
har jag någonting här. Det var en vanlig buss.
Blev ju lite antiklimax också för att transferfönstret stängde 12 och både liksom e-sändning och Aftonbladssändning och jag som satt där själv och knackade på småtimmarna i vår silly live, vi hade ju ingen sändning då, stängde också igen så här vid 1 eller någonting gav vi upp och då var fortfarande inte liksom Welbeck klar eller,
ja, men det, kunde jag verkligen tröttna på att liksom, varför sätta ut en tid som det här är sista sekunden om det går med en liksom, ansökan om uppskov bara skjuta upp det i timmar, dygn. Alltså nu, Cleverly ska ju gå till Aston Villa nu. Liksom. Det är onsdag eftermiddag nu. Då gillar man ju mer hur det var i Italien där när Wilbacher står, för de hade ju en klocka, en bombklocka mitt i rummet som räknade ner sekunder för sekund. Så när den stod på noll, då stod ju alla och körde, nu är fönstret stängt. Wilbacher stod in i vår kamera och Tancredi i sin kamera och Sky och Rai och alla är där liksom. Och så precis när alla har börjat sin på att nu är fönstret stängt, då kom ju, jag tror att det var Lecces sportchef eller någonting med ett fax i handen. Löper igenom mixade zonen, ska in i någon jävla faxrum, men han missade ju deadline med 33 sekunder. Så det blev ingen övergång.
Det är så det ska vara.
Det är fortfarande mycket fax
i Italien. Det känns som att Italien är väldigt mycket mer analogt än vad alla andra fotbollsmarknader.
Men det var ju som är det underskrifterna de är ute efter då med fax.
Ja, exakt. Det var som i somras där med Luis Suarez, hans avstängning. När han skulle vara avstängd där mot Colombia. Och Uruguays förbund skulle kontra med något fax och faxen gick sönder. Så de fick springa ut och köpa en ny fax och de hann inte skicka in det. Nej, faxen måste vara kvar och sen så måste stjärntid gälla liksom. Är det 12, då ska det vara 12. Annars försvinner hela skärmen med det.
Det var ju i Italien också som det var deadline days stora, största groda begicks när Milan presenterade Jonathan Biabiani. Och bara förutsatte att Christian Zaccaro då helt enkelt skulle gå med på att gå till Parma i retur. Men han sa nej. Och där stod Biabiani i Milan-halsduk och poserade glatt. Men han var aldrig Milan-spelare överhuvudtaget.
Och den kommer tas upp för honom i hans framtid.
Ja. Det där är ju liksom det han blir ihågkommen för. Det är ju ingen dålig spelare på något sätt. Men det där är ju han nu, för alltid.
Man undrar ju vem som hade deppigast resa tillbaka till klubben man aldrig lämnade. Biabiani eller Zaccardo?
Eller John Guidetti.
Zaccardo har ju ingen rolig höst framför sig.
Nej.
Okej, jag blir hatad av supportrarna. Jag kommer inte få spela. Och jag har återigen hamnat på första sidorna för att ha sabbat en transfer. Det är inte första gången Zaccardo står i vägen. Liksom. Men det var ju väldigt sopigt. Men jag tycker Zaccardo förtjänar inte så mycket skit som han har fått. Det är ju Milan. Milan får ju skylla sig själva om de går ut och presenterar en spelare innan det är klart. Och Zaccardo har väl all anledning i världen att kräva det han vill ha. Om sen nu inte klubben vill erbjuda honom det, då har ju han all rätt i världen att tacka nej. Så att han har ju inte liksom gjort fel Jag tycker i hela efterrapporteringen så är Sakar den stora boven i dramat, men han har ju egentligen bara sagt att om jag ska gå till Barma så vill jag ha så här mycket pengar. Ja, men det får du inte. Ja, men då går inte jag. Nähä. Ja, men då blir det ingen Biabiany. Ja, det skiter väl jag i. Ja, men det är ju Milans problem att de har liksom
poserat med JB. Det är ju väldigt sällan de här bytesaffärerna blir av. Det snackas ju alltid väldigt mycket om det. Liksom att, ja, men de kanske byter Falcao mot Cavani eller vet, så här riktigt stora spelare. Men det blir ju sällan så. Det kanske är Zlatan mot Eto'o och en jävla summa pengar. Ungefär som, det är väl den största bytesaffären som har inträffat liksom.
Men att det blev som det blev, det gör ju att man drar sig till minnes när Bayern plockade in Petter Furuset Olsen från Örebro SK. Kan det ha varit 2006 eller något, 2007? Kommer ni ihåg det?
Nej.
Det var ju samma visa. Allting var klart, men det var inte klart klart. Så att Bayern tänkte, vad fan. Vi går ut med Furuset här med en matchtröja och en halsduk på Söderstadion och plåtar honom framför läktaren. Och han stod ju där fram med halsduken och upp på hemsidan, Petter Furuset Olsen klar för Bayern och sådär. Men ÖSK visste ju att det är inte klart här, va. Så att då lyfte ju de luren och sa, hörni, vi vill nog ha en mille till. Och då hade ju Bayern det liksom delikata valet att då får vi skita i det och liksom bara sudda bort de här bilderna och hörni, det blev inget. Eller så får vi bara liksom stå vårt kast och liksom erkänna att Örebro utnyttjade att vi gick ut med det för tidigt. Så att jag tror att de hostade upp den där miljonen.
Jag tänkte om, eftersom man var inne på Slow TV, som man ändå får kalla det, eller ja, det ni gjorde. Att Toronto Maple Leafs i NHL har nog tagit priset. Det är nog alltså värre än vad NRK gjorde förra året när de filmade hela Huttirutten. Att Toronto Maple Leafs har alltså livesänt när linjerna målas i deras ishall. En kamera hela dagen.
Men det är ju samtidigt, alltså det är ny mark. Man måste ju testa. Tänk om SvFF hade kört samma grej när linjerna målades på Friends nu.
Ja, för att de är helt
vilken tittning de hade fått.
Man hade ju slagit på priset.
Ja, men man hade ju slagit på och hoppats på nya liksom rangliga linjer och rangliga meter att nu slinter han igen. Alltså det är
övervaknings-TV. Ja, liksom CCTV.
Han måste ju varit packad, han som gjorde det på Friends-arena.
Ja, den är ju betänkligt svajig.
Men jag såg någon slags förklaring nu också, att de hade vältat arenan, eller vältat gräset. Mm. Så att det var därför det var så ojämnt ut. Det är liksom ingen som har målat den på fyllan. Men det är ju någonstans jävla typiskt den här arenan och råka ut för en sån här grej igen och att det här börjar spridas. Jag vet inte, finns det någon liksom, arena i Europa som liksom dras med samma liksom, loser-stämpel som Friends Arena gör?
I och för sig är svårt att säga i och med att det är vår arena som vi får reda på det på.
Jo, sätt. Det är klart.
Men jag vet inte om den når på samma utsträckning i övriga landet. Eller ju säga övriga Europa. Men den har ju liksom, det har ju knappt varit en match där man så här, fan, det gick felfritt idag på Friends. Det var ingenting som gick fel.
Knappt en konsert heller.
Nej. Ja, nu ska det vara, vad blir det? 10, 15 000? 15? Och sådär på Sverige, Estland.
Jag läste idag också att Hamrén har flaggat för att Zlatan är ett frågetecken.
Ja.
Det är ju inte, alltså, på ett sätt kan jag tycka det är schysst. Alltså det är schysst att göra så att det inte blir som det blev mot, vilka var det nu då? Var det
Belgien.
Mm. När man någonstans drar på, nu är det Zlatan mot Hazard här och så vidare och så vidare. Och sen så kommer han inte till spel. De fick säkert 10 000 sålda bara på Zlatans namn. Så jag tycker att det är schysst att de ändå säger att det är ett frågetecken. Och är han ett frågetecken så tror jag också att han inte kommer spela. Annars hade ju inte de chansat med att säga så. Och ja, förlorat eventuellt kanske 6, 7, 8 tusen som går för att man vill se Zlatan. Han har ju den dragningskraften. Men jag tror inte de vill ha ett till scenario där de lockar och pockar med Zlatan och så blir det liksom återigen bara Toivonen på topp mot Estland.
Du sa ju en bra grej igår om just de här matcherna mot Estland och de här små matcherna. Hur mycket de jagar det där rekordet.
Ja, men det tror jag är en helt, alltså, det är en parameter som man inte ska underskatta i att boka träningsmatcher. Sverige behöver ju möta bra lag. Mm. Ändå så fortsätter vi och bokar in liksom blåbärsgäng på blåbärsgäng. Jag är mycket väl medveten om att Estland förmodligen inte skulle torska 10 av 10 matcher mot Sverige, men det finns ju no sex appeal at all kring Estland. Det skulle väl vara att Magnus Persson liksom är förbundskapten. Men jag tror att man tänker så att vi väljer motstånd efter huruvida Zlatan kan göra mål eller inte.
Mm. Och när vi får stryk mot Turkiet, Danmark och Belgien så måste vi välja något lättare motstånd.
Jo, alltså ja. Förmodligen. Men å andra sidan så kan man väl tänka att när vi väl får stryk mot de länderna så är det ju sådana länder vi behöver fortsätta möta.
Mm. Ja,
inte hålla på och liksom göra som Rocky i början av Rocky 3, att bara möta dåligt rankade boxare i tron om att han är bäst. När Mickey har en... Han har ju fattat att Rocky är slut och inte matchar honom mot Clubber Lang. Jag kan fortfarande inte släppa att Expressen gav den här filmen en geting. Det är ju minst 4 getingar.
Har du tagit upp det när du har varit där?
Ja, något huvud ska ha rullat innan jag är klar på Expressen.
Clubber Lang, hur gött är inte det annan?
Ja. Ja, men jag tror att Rydell står på 49 mål och Zlatan på 46, va?
Mm. Nej, 48 tror jag.
Nej, han har bara ett mål kvar för att tangera det.
Ja, jag tror det. Henke, du har datorn, kolla det.
Då är det ju ovärdigt att sätta den mot Estland i en träningsmatch.
Ja, men för jag tänker ändå så här, alltså, de är ju i den här delikata situationen att om man är ett mål ifrån att tangera det. Jag vet inte vilket ni tror smäller högst. Tangeringen eller 50?
Han står på 48 faktiskt.
Han står på 48. Mm. Då är han ett mål ifrån att tangera. Mm. Men jag tror att grejen är ju att han ska göra 50.
Ja.
Så att jag tror att det är Estland är ju bokat utifrån att kan han göra 2 mot Estland? Ja, vi bokar Estland. Är Patrik Sjöbergs 2.42 på Stockholmsstadion den senaste liksom lyckade rekordjakten i det här landet som gick in?
Bra exempel.
Ja.
Fiska fram den.
Jo, men det var ju verkligen så här, ikväll så slår han det och så byggde man sakta långsamt liksom dramaturgiskt upp det. Så många gånger tider och höjder och längder ska ha slagits. Men det aldrig har skett.
Vad skedde han ska ha för att han slår det på Stockholmsstadion? Alltså. Mm.
Jag skulle så få vara Jonas Bergqvists landskampsrekord i hockey.
Han har väl typ 300, hon tar över 300 landskamper.
272 tror jag.
Jag har inte skallen.
Har han rekordet fortfarande eller?
Nej, Jörgen Jönsson slog det.
Såklart.
Men det var liksom så här, vi vet att Jonas Bergqvist kommer att spela ikväll. Och då kommer han ta det här rekordet också. Det taggar man säkert för lite på många eventuella.
Det är ändå så här, min spontana reaktion på det rekordet och den rekordinnehavaren är att det är ett ganska mäktigt rekord, men man vet att Jonas Bergqvist har ju inte fått ligga på det.
Det här får August svara på tycker jag, för hans farsa har ju spelat i Leksand.
Ja,
det var din pappa som hävdade att han lärde honom den här målgesten.
Snurrmålgesten, för att han slog han på skallen. Ja,
och jävlar vad deppigt att lära ut en målgest till någon annan. Jag strutar aldrig själv, så att, men jag har en riktigt bra målgest här på lager.
Så här skulle du göra, vet du.
Så här hade jag gjort.
Ja.
Farsan var ju faktiskt en av elitseriens bästa omklappare, han sagt själv. Så.
Bra båsdörröppnare.
Men... Nej, jag måste ändå säga att skillnaden mellan Jörgen Jönsson och Jonas Bergqvist rekord, det var ju att på den tiden när Jonas Bergqvist spelade, då fungerade ju det landslaget så som fotbollslandslaget gör nu. Att det är ganska så, de har en ganska stabil trupp, alltså så som det var.
Mm.
Eller det är liksom ofta samma killar hela tiden. Nu kan det ju bli vem som helst. Och Jörgen Jönsson har åkt runt till de här LG Hockey Games och alla dem och fått en massa extra...
Karjala Cup är väl ändå flaggskeppet för de här
turneringen. När Kanada var med och lirade förra åren.
Och så finns det alltid någon Magnus Johansson med som är så här. Ja.
Han är fortfarande med. Han är 42 tror jag.
Det finns en Magnus Johansson.
Ja, visst.
Du menar mer som att det var en Magnus Johansson.
Ja, men det är, alla heter Magnus Johansson-ish. Och har spelat i Skellefteå i 9 år. Ja, okej. Okay. Han är säkert bra.
Är det lite så halv...
Som man vet, han är ju inte i närheten av en OS-trupp.
Är det lite så halvt föraktfull syn på ishockey i allmänhet som du avslöjar här nu?
Ja, den finns väl, men jag vet inte vad som avslöjas i just det. Det är ju, alltså som ni säger, att landslag, alltså en landskamp i hockey betyder ju ingenting. Så alltså det är ju, landskamper för en hockeyspelare är ju att likställa med januari-turnéer för fotbollsspelare liksom. Att okej, Micke Dahlberg har en A-landskamp, men alla vet, även Micke Dahlberg, att han har inte varit någon landslagsspelare. Inte Olof Guterstam heller, men de har en landskamp på CV:t. Den kan man inte ta ifrån dem, men alla vet någonstans att den betyder ingenting. I hockeyspelare är det så här, det finns säkert de som har 74 landskamper, men som alltså inte har gett utslag på någon i min värld liksom, som ändå är alltså har varit lite hockeyintresserad, idag ändå kan lite hockeykuriosa, men ändå 74 landskamper känns liksom, på varje januari turnélandskamp som en fotbollsspelare gör går det 74 hockeylandskamper.
Det, men det tycker jag är den absolut vanligaste uppfattningen. Och nu har jag liksom jobbat med många och känner många som liksom arbetar med och bevaka fotboll. Liksom så här, ja, jag gillar hockey för, men nej, nu tycker jag inte det är så jävla kul.
Ja, men det stämmer. Det stämmer in på mig.
Aussie Rules, alltså australisk fotboll. Denna lite märkliga sport. En sport som man lirar på en rund plan, tror jag. Och det är väl någon slags hybrid mellan fotboll och rugby. Och de som utövar den här sporten tycks ha ett sällsynt dåligt omdöme i största allmänhet. Härom året så var det en spelare vid namn Clinton Jones som bötfälldes för att, citat, ha satt eld på en kortvuxen person. Som alltså var där som någon slags maskot på någon lagfest, och han tände alltså eld på honom, och det hände lite andra grejer där.
Var han med på den kortvuxna personen?
Jag vet inte om historien riktigt förtäljer det, men jag tror att han var liksom med på hela grejen, att han var där som en kul grej. Det har varit lagfest i alla fall, igen, avslutningsfest i The Australian Football League. Och den här gången så är det ju ingen kortvuxen person som har råkat illa ut. Däremot så är det en spelare som har klätt ut sig till en välkänd australisk pedofil. Och hans lagkamrat har klätt ut sig till ett av hans offer. Det är också en...
Är det det här som är crispy? Är det här som är crispy?
Det är det här som är crispy.
Okej. Ja... Vad det finns för roligt i att klä ut sig till ett pedofiloffer, det fattar jag liksom. Alltså så här, jag kan inte se det roliga i det. Och det tror jag ganska många har svårt att göra. Och då faller ju allting. För det är ju, alltså, jag har inga problem att skämta om saker, och det som är kul. Ibland skrattar man ju och man vet inte varför man skrattar. På något sätt är det bara roligt. Men jag vet inte. Det känns... Det känns som att han inte möttes av skrattsalver när han kom in. Vem är du? Jag är offret.
Han fick hela tiden förklara.
Jag är offret till den här pedofilen. Jag har svårt att se att någon liksom slog sig för knäna och
det är ju spontant, jävla nail. Det är ju inte kul. Det är inte särskilt roligt helt enkelt.
Vilken kostym valde han bort?
Ja, vad hade han tänkt istället? Ja. Vad valde han mellan?
Skulle ha gått med Kermit eller någonting sånt.
Fred Flinta.
Aladdin eller Peddot.
Svårt i år.
Det här kommer lägga sig rätt.
Ja, nej, men
vad har vi mer på dåliga lagfestbeteenden rent allmänt?
Ja, vi har väl haft både Mjällby och Hedman i fyllecell.
Det har vi, ja.
Uppe i Glasgow.
Det känns som ett ganska lätt ställe att hamna i fyllecell på.
Jag håller inte riktigt med där.
Inte?
Jag skulle säga tvärtom.
Du menar att toleransen kanske är högre?
Toleransen är ganska hög i det landet.
Men samtidigt så är det nog jävligt lätt att bli lite för full när man är uppe i Skottland.
Jag kan berätta om ett svenskt lag som vi inte behöver nämna, som De var på träningsläger i Spanien för några år sedan. Ganska stabila namn i det här laget, kan jag lova. Vi behöver inte namn i dem, men de på sin frikväll, då var de ute rejält och slirade och var riktigt packade. Och så fick de för sig att på vägen hem så gick de i en lång uppförsbacke. Och så fick de för sig att här ska vi släppa ner varenda bil som vi kan. Så de bröt in i ett par bilar och drog handbromsen och bara lät bilarna rulla 80 meter nedförsbacke rätt in i en bergvägg. Strulig sak att göra på vägen hem till hotellet. Men pratar man lagfester och sådär, då är ju ändå Kalmars träningslägerfest när Petter Vasto är det, va, som filmar allting. Mm. Går runt och filmar. Det är också ett beslut som så här, idag 2014 så skulle alla varningsklockor ringa i, kanske inte kameramannen, men i alla fall någon som bara, är det så smart att filma det här? Men då, kan det ha varit 2007 eller 2008, då var det den här tiden att det är kul att ha liksom. Så att,
alltså just när jag går tillbaka till det här med bilarna, jag tycker att det som är intressant i den historien är att det är jävligt mycket jobb att bryta sig in i en bil.
Ja, man hinner ju fundera både en och två gånger, ska vi verkligen göra det här? Är det här verkligen en bra idé?
Det var
idé?
Flera bilar också.
Ja, det kan ha varit.
Hon är väldigt flotta med bilen.
Kan det vara så att det var någon som började göra så att det är så kul?
Då måste man ju ha sett effekten av den första då, kan man tycka, om det var fler bilar.
För att gå till de här pedofilerna, eller pedofilutklädda, alltså det är ju kanske årets mest öppna dörr att slå in och säga att det var inte så kul. Hade du någon twist på det här? Eller vill du liksom...
Jag bara ville ta upp
vad ville vi åt för slutkläm?
Jag vet inte,
sens moral är att alla som spelar australiensisk fotboll verkar vara dumma i huvudet.
Vi har ju ytterligare en grej. Det cirkulerade ett klipp här för några månader sedan på en spelare som försökte strypa en annan på plan. Och han fick så här två matcher för det. Han stod alltså, satt gränsle över honom och liksom försökte kväva honom med sina bara händer. De fick slita bort honom därifrån. Han fick en så här rekordlöjligt straff. Så att... rim och reson verkar liksom inte vara superprioriterat där nere när det är den här sporten.
Australiensisk fotboll.
Ja, det var det.
Ja. Nej, men vad kan vi komma i för? Att det var kanske inte så bra idé med att klä ut sig till pedofil. Att de är hela tiden och touchar på den här gränsen för vad som är okej. Okay. Och nu kan man säga att de hoppar över den.
Ja.
De ursäktade sig med att som spelargrupp kan vi ibland vara inblandade i aktiviteter som i efterhand kan sägas vara ganska barnsliga.
Jo, men det kan jag någonstans förstå. Alltså, liksom, gruppdynamik, unga killar, alkohol. Det är ju bara att kolla på liksom, den här Malmö FF-tårtan som dök upp för något år sedan. Alltså, det sker ju skit och det är ju bara löjligt att tro att det bara försiggår i professionella idrottslag. Det händer ju givetvis hos alla. Sen så kan man väl diskutera att professionella fotbolls- eller idrottslag har ett helt annat ansvar än du och jag som privatpersoner, vad som händer på våran Instagram eller Facebook eller vad det nu är. Men man är fortfarande människor, man är fortfarande mänsklig, man kan fortfarande fela, man kan fortfarande göra precis det du, jag, August eller Jonsson gör.
Det är jag då.
Och man kan be om ursäkt för efteråt liksom. Mm. Sen så finns det ju de som inte gör det heller, men alltså, fan, alla måste ju få fela liksom.
Ja, jo, men sen har de väl ett litet. Sen blir det så att de har ett lite annat ansvar när de är liksom offentliga personer.
Fast jag vet inte om jag kan hålla med om det så här blint. Jag tycker liksom, om Jack Wilshere vill röka, då ska han fan få röka. Sen så kan Mourinho gå ut och säga att barn börjar röka för att de har dig som idol eller förebild och de tror att det är okej att röka när man är fotbollsspelare. Alltså det är en konsekvens, men det är en konsekvens som fan får vara då. Vill Jack Wilshere ta en cig så ska han fan få ta en cig. Han ska inte behöva be om ursäkt för det heller.
Nu var det just inte rökarna.
Nej, men du fattar vad jag... alltså, tända eld på en dvärg. Ja, det är okej.
Okay. Viss skillnad där.
Ja.
Ska vi...
Nej, men du var på väg någonstans bara.
Nej, men jag var på väg. Det var på väg att säga det, att det finns ju, liksom, det finns ju en gräns där också. Liksom. Jag håller helt med det här med att visst fan ska han få röka en cig. Att det är liksom, det är upp till honom. Det var off-season också. Och det var, ja, det har inte med någonting att göra egentligen. Men det är det att pedofil, alltså en pedofil, jag vet inte hur, alltså det finns ju de som, ja, det är många som blir väldigt ledsna av att se sådana, som jag sa, det finns ju mycket, ja, mycket föräldrar och sådana som har.
Jo, men nu pratar ju du i, alltså, i teorin om att det här borde aldrig ha skett. Och det, ja, exakt. Ja. Alltså, de borde aldrig ha klätt ut sig till pedofil respektive pedofiloffer. Nej. Det håller jag helt med om, men nu har de ju gjort det. Ja. Ska man då liksom bränna dem på bål och se dem som liksom non grata för resten av deras liv, att det här är vidriga människor? Eller ska man köpa att de kanske hade några bärs innanför västen, de tog ett dåligt beslut, de gjorde fel, de bad om ursäkt, det lär inte ske igen. Och sen så liksom så har alla lärt sig någonting av det. Eller ska man bara bränna dem och säga att det där är vidriga människor som jag aldrig mer kommer att ha respekt för? Jag lutar åt det förstnämnda liksom.
Jag tycker det hänger lite grann också på i vilket sammanhang det sker. När det liksom i en sån här miljö där det uppenbarligen sker såna här grejer lite då och då, och där det verkar vara genomgående att, som sagt, många har ganska dåligt omdöme. Då tycker jag nästan att det blir lite värre om det händer gång på gång. Om det liksom är mer en isolerad händelse och att något sånt här inte förekommer i den här sporten eller i det här sammanhanget annars. Ja, kanske inte riktigt lika illa då.
Och den kultur det är fel på.
Ja, jag lutar mot det.
Sen är det väl skillnad också om det hade varit samma person som Tellen på en dvärg som sen klär ut sig till pedofil, så kanske han är ett as.
Men ja, den personen hade vi nog samma myggat av. Då.
Där kan vi snacka om slow tv. Sätta en kamera på honom inför julfest 3. Vad gör han veckan innan den tredje julfesten? Hur går hans tankar? Vilka affärer besöker han?
Stannar han upp vid, hos Buttricks?
Vilka samtal ringer han? Vad gör han i duschen liksom?
Hur tappar jag det här?
Kommer ni ihåg den här killen som, på tal om avstängningar och sådär, han som sprang in på planen och sköt en feedback mellan Tottenham och West Ham. Vet ni vad han fick som straff?
Ja, livstid.
Ingen avstängning alls och 305 pund i böter. Böter som han nu har startat en hemsida där det står, ja, jag kommer inte ihåg vad han döpte den till, jag får kolla upp det, men han har samlat in de här pengarna nu, folk har skänkt pengar till
det. Men jag lyssnade på era konkurrenter Offside, deras podcast, ja. Då tog de upp samma händelse och då var det så här, han har fått livstidsavstängning från Premier League.
Jag läste att han inte,
och han sa att jag skiter i avstängningen. Jag är säker på att de sa det i podden.
Ja.
Jag är inte alls säker på att det är så. Om du har andra uppgifter så kan de mycket väl stämma. Jag säger bara att jag vet att det sa Johan Orrenius och Anders Bengtsson i Offsides podcast, att liksom han hade sagt att avstängningen på livstid skiter jag i. Det är de här 5000 pund i böter som är lite mer nojig över.
Det sa han, ja, men de citaten sa han inför. Okay. Inför han hade fått domen, vet jag läste. Men jag ska dubbelkolla det här, men jag är ganska säker på att jag har rätt.
Ja, men du får gärna ha rätt. Jag ville bara, varför du frågade mig vad han fick för straff och jag sa livstid, ja. Då måste jag ju förklara varför jag sa livstid och så säker på livstid.
Nej, men grejen är, för domaren hade sagt, domaren sa grejer som att, ja, det var ju inte direkt så att du bend it like Beckham, alltså domaren tog det inte så jävla seriöst.
Men du, men han lagt en bra frispark, då hade det blivit värre.
Men jag tänkte mest på liksom stämningen i rättssalen. Man går in och avslöjar oss. You are the scum of the earth, liksom. Att han fick ingen sån där.
Aha, du menar domaren i rättssalen? Jag trodde du menade liksom Mike Dean.
Nej.
Jag kommer tänka på den här krönikan Ronny Sandahl skrev också.
Inför striker i allmänhet.
Ja, men precis. Och då är det också så här, jaha, ska vi nu mygga av Ronny Sandahl för all framtid och liksom, eller ska man se det som att det var ett jävla plumpt snedsteg, han bad om ursäkt, Jan Elin fick be om ursäkt och sen så går man vidare och lär sig någonting av det, eller?
Ja, men alltså, i det fallet så håller jag absolut med om det. Alltså, det är klart att han kanske inte borde ha skrivit så, men han hos sin sida tog absolut inte avstånd från det där heller, utan det var, men Jan Helin ringde väl ner till österrikiska fotbollsförbundet, tror jag, och även till Red Bull Salzburg och sa och bad om ursäkt för den här krönikan, och den togs väl ner också, tror jag.
Möjligt.
Ja.
Hur som helst, jävligt usel idé att gå utklädd till en pedofil och ett pedofiloffer.
Har de bett om ursäkt?
Det tror jag inte. Jag har inte sett någonting. Jag tror att de ligger jävligt lågt nu, största allmänhet.
han fick inget straff. Men jag citerar lite fel med Beckham. Han sa, to borrow a phrase, you did bend it like Beckham. Och att okay. Eriksson inte var bättre då.
Menar. Så det var en bra frispark.
Så han kom helt undan med det här. Tror ni att fler kommer löpa in på planen?
Domaren satt på överspel.
Ja, men liksom, vad skickar det för signaler egentligen? För England är ju kända liksom för att för sina hårda straff. Men uppenbarligen så är det ju inte så hårt.
Ja, men kanske så blir det någonstans här ett prejudikat för att det kanske inte behöver vara den här skrämsel.
Nej.
Taktiken
nej,
de
det
kör.
Är ju, det är ju hårt att alltså, göra det här. Det ska man ju inte göra, men livstidsstraffar det.
Alltså, jag köper att personer som springer in och någonstans liksom på ett hotfullt sätt kanske närma sig spelare eller som det, jag vet inte om det var England, jag kommer inte ihåg vilket, han som slog ner målvakten. Ja. Vilket land var det? Det kanske var England.
Ja, det var väl England. Var det typ Championship?
Jo, men alltså så här, absolut. Då är det ju liksom där hårda straff så att det liksom verkligen sänder signaler att det här gör du inte. Men jag snackade med någon kille i faktiskt under Konifär i Östersund, en kille som hade åkt upp själv från Sunderland för att han diggade Konifa som koncept så jävla hårt. Så han hade åkt till Östersund sol och satt och kollade varje match. Så jag pratade med honom några dagar och han berättade att han hade alltså en 17-årig polare som när Sunderland säkrade kontraktet i våras hemma mot West Brom tror jag, de vann med 4-0. Och när Sunderland gjorde 3-0 så kunde han liksom inte hålla sig så att han hoppade in och typ glädjeskuttade med laget 2 meters avstånd ut vid hörnflaggan. Och sen hoppade han upp igen typ. Han körde någon kram med någon spelare för att kontraktet var säkrat. Och han fick 6 års avstängning från Premier League och liksom top flight football. Vilket är, alltså det är ju så inhumant.
Där är de är väldigt inkonsekventa då.
Ja, det är klart de är inkonsekventa, men jag tycker man kan få vara inkonsekvent om man är någonstans konsekvent i sin inkonsekvens. Mm. Det här är typ det första fallet jag hör om där det var liksom riktigt jävla bussträck va? Ja. Vi drar ett streck över så glömmer vi det här.
Domaren, alltså inte fotbollsdomaren, ja. Sa att han var glad att du behöll kläderna på. Liksom,
och ja, jo, men alltså, det
var, ja. Han tog det ganska bra.
Den här killen som klädde ut sig till Ronaldo här nu för några veckor sedan i Reals sista träningsmatch mot Fiorentina. Och han, ni såg det?
Nej.
Real träningsspelade, jag tror att det var mot Fiorentina eller om det kanske var mot typ Elche eller något. Det var någon av Reals sista träningsmatcher. Så är det alltså en kille som står kittad till Ronaldo. Men liksom, ölmage ser verkligen inte ut som Ronaldo. Och han står på kortsidan och smyger in i boxen när Real får en hörna. Och då man märker inte det. Utan spelet går igång och bollen landar hos honom. Och Benzema ställer upp sig 3 meter ifrån och vill ha passningen. Något instick så här. Och tittar upp och liksom... Men vem fan är du? Och det är ju så här, ta det för vad det är. Det är ju liksom, det hade kunnat vara någon som skulle sätta en kniv i Sergio Ramos. Mm. Men det var också en kille som bara ville göra en kul grej liksom.
Vi har ju där, alltså den gamla klassiska hand på backen som slår domaren mot...
På parken.
Vi har ju Terror-Tommy också på stadion.
Ja, men du har han i alla fall som är han som går in och slår domaren.
Ja.
Jag har aldrig hört någonting om vad som hände med han som kom efter. Då när de alla liksom har kallat av alla på planen och bollen ligger på mittpunkten så smyger in en kille till. Som springer över hela banan med bollen bort till andra målet. Och så kommer liksom vakterna upp mot honom. Han sular bort en kille och slår in den i mål.
Det är bästa läget att springa in och göra det, ja. Om man någon gång vill storma en plan efter att en fylledansk har nitat domaren. Och det är då man ska springa in. Ja.
Fast egentligen, vill man bli odödlig så är det ju helt fel läge.
Ja, i och för sig det beror på man vill. Den här killen
alltså, fyllesvingan, ja. Han är ju odödlig.
Ja, det är han ju. Men han mår ju skit också.
Ja, det gör han förmodligen. Ja. Men du och jag kommer ju komma ihåg vad han gjorde tills vi är 80 bast. Liksom.
Ja.
Den andra killen, ja, det här är tom lucka för mig.
Den här. Det var även den mannen som vår förra chefredaktör Christian Borrell beskrev som hummelmiffot.
Hummel Mifflin.
Vilket sen föranledde att tror jag, Resumé, Dagens Media, ringde till de svenska representanter för Hummel och citerade Borrells krönika och frågade, ja, det här ser ju inte så bra ut.
Ja, men det är ju återigen liksom så här, Hummel, Miff och TV, det är väl helt okej.
Okay. Ja, det är väl fullt rimligt.
Och det är väl skönt att Hummel även får lite renaissance där också.
Ja.
Men annars bara stora i handboll.
Stora i handboll och i Danmark.
Ja. Jag tänkte att vi skulle röra oss vidare lite grann mot min favoritsport, tennis. Idag så, eller igår, så berättade Jennifer Capriati att hon ska göra comeback. 38 år gammal. Och det är 10 år sedan hon spelade tennis överhuvudtaget. Sen dess har hon haft en hel del annat för sig. Kan man ju lugnt säga.
Jag vill berätta lite om hennes bakgrund också. Hon har ju vunnit en del.
Hon har ju vunnit 3 Grand Slams, vilket är alldeles otroligt bra. Och hon slog igenom som den yngsta på WTA-touren någonsin. Hon var 13 bast när hon spelade professionellt första gången. 14 spelade sin första Grand Slam. Vilket ju är alldeles...
Gick inte hon långt också? Så
jo, hon gick till semifinal i Franska Öppna när hon var 14 år gammal. Hon har förföljt sin pojkvän, eller i alla fall varit anklagad och åtalad för att ha förföljt sin pojkvän. Hon ska även ha misshandlat honom och fått gå i anger management treatment för det här. Och hon har även torskat för Mariana tidigare.
Hon har ju även dejtat en porrskådis vid namn Dale Dabone.
Det här är ju... Jag har aldrig hört hennes namn.
Har du aldrig hört hennes namn?
Aldrig, men det låter ju som en idrottsprofil i min smak.
Ja, hon är ju en otroligt stark profil. Och samtidigt så rankas hon som en av världens... Alltså, i alla fall en av de klart bättre damspelarna genom tiderna.
Dabone då?
Dale Dabone.
Är han aktiv? Ska han göra comeback?
Om Dale Dabone. Jag älskar det namnet. Jag tycker det är så bra.
Men vad har vi för idrottscomebacker som vi minns?
Det är sällan man minns lyckade.
Ja, jag minns ju bara de här riktigt misslyckade som Björn Borg när han skulle försöka sig på en comeback i början på 90-talet.
Ja. Med träracket.
Med träracket, ja. Han vann ju, han tror han torskade 23 matcher eller något sånt där. Sen så la han ner.
Maradona har ju gjort ett par mer eller mindre lyckade comebacker. De signade ju Sokrates 50 bast till något lag i Conference i England och sånt där. Det finns väl hur många som helst, men ofta så är det väl i de här sporterna där fördomar om att de inte kan så mycket annat kickar in. Mm. Fighting, liksom boxar, comebacker.
Boxar, det är ju det är väl egentligen det första man tänker på egentligen.
Där jag såg i och för sig dokumentären om bröderna Klitschko för några veckor sedan. Har du sett den?
Nej.
Fantastisk dokumentär. Och där gjorde ju storebrorsan alltså. Eller om det är lille... Nej, alltså det är storebrorsan, men är det storebrorsan som heter Vladimir eller Vitali? Jag tror att det är Vitali som är storebrorsan. Han la ju av och gjorde karriär inom politiken och gick inte en match på 3 år. Men sen så fick han liksom suget att nej, jag har fortfarande liksom, jag har det i mig. Började träna igen, bytte tränare så han fick någon ny stil. Ja, men ni vet hur det är bland boxare. Du måste börja boxa si eller så. Man tror att det bara finns en stil. Och då kom han tillbaka och det tog väl ett halvår. Sen hade han båda de två världsmästarbältena som brorsan då inte hade.
Det är för övrigt otroligt ryskt eller liksom öststatsaktigt att som före detta idrottsman ha en utstakad framtid som politiker. Det är de ju inte de första som gör. Marat Safin, gamle tennisspelare.
Lyft han sitter i parlamentet. Också, vad heter han?
Karelin. Du har ju Kaka Kaladze.
Har vi också.
Kaka Kaladze är ju någon minister i Georgien. Gamla Milanbacken.
King Kladze, Kaladze och Arveladze.
Jävla sköna namn.
Vilken trio.
Ja. Nej, men det är väl typ den enda lyckade comebacken jag kommer att tänka på.
Mario Lemieux gjorde en rätt lyckad comeback i och för sig. Han var borta några år.
Gjorde Foppa någon gång någon lyckad comeback?
Nej. Eller jo, han hade ju ett år som han tog någon slags time out. innan det här med foten började. Då var han ju bara någon månad inför säsongen och sa, jag tänker inte spela för att jag känner mig mår inte bra. Liksom. Och då kom han ju tillbaka precis till slutspelet där och var ju helt jävla briljant.
Tänk ändå vad Foppas skadeläge var en nationell angelägenhet. Ja. Han provar ny skridskor nu.
Ja.
Han
dessa bilder i kvällstidningarna med skridskon i utskärning som en grafisk. Ja, det är så här han har det. Liksom, och så
jag tror inte att liksom svenska folket har vetat mer om någon levande persons kroppsdel än man visste om Peter Forsbergs skadade fot.
Ja, kanske Emma Grens naglar.
Räknas det som en kroppsdel?
Det får vi väl ändå lov att göra. Men jag kommer ihåg Foppa från den här tiden att han alltid, alltså var han än dök upp, så hade han bara en helt enfärgad grå t-shirt med tydliga svettmärken. Och så såg det ut som att jag precis gjort ett par timmar här på cykeln. Alltså han var liksom eftersvettningarnas posterboy. Var han än dök upp så var det en hand genom håret. Tydlig, jag har jobbat upp en bra svett här, men jag kan inte lira. Det var liksom Peter Forsberg från 2005 till 2010.
De har ju de bilderna som kom ut idag, det som du nämnde tidigare där, Henke, att med hans klädstil överlag. De när han kom ut när han har en lila skjorta lite för uppknäppt och så har han liksom en stor länk, en guldlänk liksom runt halsen.
Han ser ju oklippt ut. Han ser ut som han, alltid som att han har liksom gått tre, fyra månader sedan sin senaste klippning. Det är standard på ett Forsberg.
Men om...
Ett hockeyutseende skulle jag säga.
Fast det börjar ändå komma ifrån det där lite grann med Lundqvist. Och
ja, fast är inte Henrik Lundqvist liksom katten bland hermelinerna?
Henrik Lundqvist är ett unikum. Det har vi varit
fan vad vi hyllar det.
Plussa för Henrik Lundqvist senast.
Jag tycker hur som helst att vill man någonstans finna tröst i att Peter Forsberg kanske inte klädde sig så dåligt, så kan man som jag en gång i månaden surfa in på den alldeles fantastiska hemsidan What the fuck is Michael Jordan wearing? Har ni varit inne på den sidan? Det är alltså, åtskilliga timmar har jag spenderat på den hemsidan och bara scrollat bland bilder på Michael Jordans olika outfits genom åren.
Vi var ju
och det är inte så att man är tillbaka på sent 80-tal, utan det här är ju riktigt illa bilder som är tagna från liksom någon golfrunda eller någon efterfest eller någon premiär från 2012.
Och då ska vi vara då ska vi även nämna så att han har genom Nike ett eget klädmärke som är jävligt stort.
Ja.
Är väldigt
stort heter det. Men surfa in på den hemsidan ifall ni vill se hur en idrottsman klär sig riktigt illa.
Jag tror vi var inne på det lite grann, för han fångades ju på bild tillsammans med just Henrik Lundqvist och Roger Federer under US Open. Han såg bedrövlig ut. Verkligen bedrövlig ut.
Men den här Capriati då?
Mm.
Alltså, har hon comebackat? Eller är det bara
hon
snack?
Hon ska göra det.
Okej,
okay, och har börjat träna, hon har
finns det några som helst indikationer på att hon fortfarande är bra? Eller?
Ja, det vet jag fan, men hon spelar i alla fall. Hon har postat bilder på sig själv när hon står på träningsbanan.
Så men när hon var som bäst, var hon liksom...
Då var hon bäst.
Då var hon en Nadal, Federer...
Ja, inte Federer, Nadal kanske, men hon var bäst liksom. Hon vann tre slams.
På hon har varit etta i världen?
Yes.
Okej. Okay.
Hon siktar på nästa års US Open.
Mm, då ska hon spela, säger de.
Men 10 år låter ju som en väldigt lång tid.
Hon är ändå inte supergammal. Det finns ju en tjej som heter Kimiko Date Krum som är över 40 som lirar på WTA-touren.
Jo, men alltså, åldern i sig är inte min stora... Liksom, det är inte mitt stora problem. Det är ju längden hon har varit ifrån.
Mm.
Alltså, Mattias Asper är också gammal. Men alltså, jag tror att är du... Håller du en viss nivå när du är 37 så håller du samma nivå när du är 42. Jag tror inte det händer så mycket. Det handlar bara om att hålla den nivån när kroppen tar alltså ett fysiskt steg över en tröskel. Det gör du inte när du är 39 eller 41. Det är, alltså där är ju samma tidsperiod. Så att den där 42-åriga tjejen, kan hon spela på den där nivån i år så kan hon spela på den nivån nästa år också. Men den här tjejen, hon har ju varit ifrån i 10 år. Mm. Då tappar man ju...
Sen är det väl också, ska hon spela singel eller ska hon spela dubbel? För dubbel känns väl lite lättare.
Ja, där hoppar ju var och varannan pensionär in. Ja. För att du inte behöver springa särskilt mycket. Men jag utgår från att hon räknar med att hon ska lira singel. Vad säger ni? Ska vi runda av för idag?
Ja,
det
ska vi göra.
Det blev ett långt avsnitt idag faktiskt. Vi är tillbaka igen nästa vecka, som sig bör. Oklar lineup som alltid då. Men jag gissar att några av oss kommer att finnas bakom micken då också. Tack till Gusten som kom hit och hälsade på.
Tack själv, kul att vara med.
Mm. Och till ni andra, vi hörs nästa vecka. Hej då!
Tjo!